Ja, det är faktiskt så att redan här ute på gatan så är en distinkt doft av kaffe som slår emot den.
Kaffe är någonting som är mer komplicerat, betydligt större än tråkig, blaskig kopp kokekaffe som vi inte ens rekommenderar att man dricker egentligen.
Det här är en man som brinner för kaffe. Röda byxor, randig skjorta i flera färger, moderiktiga kraftiga glasögonbågar och en frisyr värdig den irländska popduon Jedward, kända från Melodifestivalen, kort snaggat på sidorna och resten av den blonda kalufsen spretande rakt upp, nästan en decimeter rakt upp. Men man ska inte låta lura sig av detaljer i Andreas Lagerstedts yttre. Kvalitetschef är hans titel och kaffekvalitet är det han jobbar med sedan 7 år tillbaka här i Zoegas fabrik i Helsingborg. Andreas ska ta oss med på en tur där vi får smaka och sniffa på åtminstone något av hemligheterna bakom Zoegas kaffe och kanske särskilt Skånerosten.
Det är inte en böna utan det är en kaffeblandning som rostas på ett specifikt sätt. Och idag så skulle jag säga att vår Skånerost är extremt unik. Vi har ett hemligt recept som bara 2 människor på hela företaget känner till.
Sen finns det annat som inte hamnar i Zoegas Skånerost men som kan ha sin plats någon annanstans.
Och den luktar just lite kemiskt, lite gummiaktigt. De flesta skulle till och med säga att den luktar ganska illa.
Men vi börjar med en tur bakåt i den helsingborgska och skånska kaffehistorien i sällskap med marknadschefen Katrin Osborn. Där står några riktigt klassiska gamla kaffekvarnar.
Det finns ju mycket historik i hela huset överallt. Jag vet inte om det står precis när du kom in så finns det ju ett litet minnesrum för Carl och Zoega till vänster.
Nej, det har ni inte att se.
Vi kan gå ner och kolla på det.
Oj, jösses. Det är som ett litet kapell.
Ja, det är det.
Var ska man gå in?
Det är alltså för att hedra Carl och Zoega som ett minnesrum för honom.
Jösses. Med blyinfattat fönster och ett krucifix och biblar och allting. Det var lite oväntat.
Ja, ja man ser inte det när man går in först. Vi fyller ju 125 år i år. För det var 1886 som Carl och Zoega startade den första kaffehandeln här i Helsingborg. Men man kan ju tro på namnet att han kommer någon annanstans ifrån. Men han var faktiskt skåning redan från början. Men med italienskt påbrå. Och han emigrerade till Brasilien med sin familj. Och det var där han fick känslan och intresset och kärleken till kaffe. Och han kände att han ville komma tillbaka till Sverige. Och då tog han med sig all den här kaffekunskapen. Och kom tillbaka till Landskrona från början. Och det gjorde han 1881. Och där träffar han sin fru, sin stora kärlek, Maria. Och de startar tillsammans en kaffehandel först i Landskrona. Och 1886 i Helsingborg.
Och vad är det som gjorde att han slog igenom? Vad är det som gör att vi står här, som du sa, 125 år senare och det här finns kvar?
Jag tror att det har att göra med den kunskapen och den passionen han hade redan då för kaffe. Men faktiskt mycket också när jag har tittat tillbaka i böckerna vad som står skrivet så står det väldigt mycket om hans fru Maria också. Som var en otroligt driftig kvinna och så var den som tog över. För det var faktiskt så att han dog ju. Han dog 2 år efter han hade startat här i Helsingborg. Och då var det hon som tog över och drev Zoegas och tog de första stegen till vad det är idag. Så att jag tror att det är kärleken och kunskapen om kaffe men också det här drivet som sedan hennes son Rudolf tog över och fortsatte. Jag tycker ibland att Maria kanske glöms bort när man berättar historien men hon har också varit väldigt viktig här.
Sitter det i väggarna fortfarande eller är det ett företag vilket som helst speciellt med tanke på att det är en jättelik koncern som äger firman idag?
Jag tycker absolut att det sitter i väggarna och det känns som att det är en stor skillnad bara man går från vårt kontor som ligger här bredvid in i Zoegas huset Här sitter kaffekunskap, här sitter känsla i väggarna.
Detta är själva maskinen. Det är en provrostmaskin, men vanliga rostmaskiner fungerar precis samma sak. Det är naturgas. Nu ser du bara en blåaktig låga här.
Mm.
Och sen är det en roterande trumma. Och den ska nu upp till nästan 250 grader. Här rostar vi kaffe från olika länder. Dels för att kontrollera allt kaffe innan det kommer in till fabriken. Från att vi beställer kaffe av en kaffeexportör i Brasilien eller i Nicaragua, så testar vi ett kaffe minst 4-5 gånger innan det ens har kommit till fabriken. Innan det börjar användas i Skånerost eller Mollbergs.
Och för att ge en bild av hur man jobbar med sina kaffeblandningar så har Andreas Lagerstedt dukat fram 4 metalltråg med orostade kaffebönor som företaget fått av odlare som hoppas på att just deras bönor ska passa i något av Svegas många kaffeblandningar.
Nu ser jag här på bordet så har jag lagt fram lite olika råkaffen. Här har vi ett kaffe från Brasilien. Det är ganska ljust, det är ganska litet. Jag vet inte vad du skulle beskriva detta som själv.
Jag skulle säga att det ser ut som grönaktiga, väldigt små jordnötter.
Precis, det är den jämförelsen vi brukar göra. Varje land har en väldigt unik karaktär. Det jag gör är att jag rostar kaffe olika beroende på varifrån det kommer. Är det kaffe från Brasilien så vill jag inte ha det jättemörkt rostat. Är kaffe från Kenya eller Etiopien eller Burundi eller Tanzania, vill jag ha det väldigt mörkrostat. Beroende på att rostar jag en Kenya ljus så är det en blommig smak. Citrus, och det är inte det vi tycker är gourmetkaffe på Sveget. Utan vi vill låta de fylliga, chokladiga tonerna, kryddiga tonerna, lite bäriga toner. Alltså tänk kraftigare röda viner till exempel.
När jag var liten har jag för mig att det fanns paket med ljusrostat kaffe i butikerna. Kan det stämma?
Stämmer jättebra. Det finns faktiskt fortfarande om du åker ner till Grekland till exempel.
Jaha, jag trodde det var tvärtom, att det var det helt svart.
Nej, det beror på tillredningssättet. De dricker oftast i ganska små glas, ganska koncentrerat och med ganska mycket socker.
Och då är det ljusrostat ibland.
Ja, just grekiska kaffet, de gillar kaffe från en speciell sort av kaffe. Nu är kaffe väldigt olika, precis som matkulturerna. Alltså i Sverige, om din favoriträtt är falukorv. Men om du frågar en grek så kanske det är souvlaki eller moussaka. Och så även kaffet har de en annorlunda kultur. Och de köper helt andra ursprung och helt andra kaffeblandningar än vad vi svenskar gör.
Precis som att kaffet smakar helt annorlunda om du får det på maten här eller på andra sidan sundet i Helsingör.
Stämmer bra, stämmer bra. På andra sidan sundet i Helsingör så använder man delar in kaffe i arabica och robusta. Förutom att de olika ursprungen, alltså de olika länderna, så delar man in i 2 familjer, arabica som är den högre kvaliteten och robusta som är den lägre kvaliteten. I Danmark, Tyskland så är det helt okej att i bryggkaffe ha i robusta. I Sverige skulle jag säga att det är nästan, det är inte bannlyst, men det är extremt ovanligt förekommande.
Ja, vi befinner oss i vad som ser ut som en korsning mellan ett trevligt fikarum och något som mest liknar ett laboratorium. Andreas står vid rostmaskinen där kaffebönorna nästan började poppa som popcorn mot slutet, men han får ut dem precis i tid för varje rostningsgrad och mal bönorna. Nu börjar det bli riktigt spännande för näsan.
Sen för vi det med en annan sort.
Det var 2 helt olika världar.
Först ett kaffe från Brasilien. Det doftar lite gräs, lite halmigt.
Och lite syrligt skulle jag säga.
Ja, lite torrt och lite syrligt är det. Om vi går över på den andra varianten här så luktar, om du luktar på det.
Betydligt rundare doft.
Precis, och det avslöjar bara att lukta på kaffet i sig utan att det bryggt säger väldigt mycket över slutprodukten. Detta är från Colombia. Det är lite fruktigt, det är lite sötma, det är lite plommontoner i det nu om man börjar nörda ner sig lite.
Ja, plommonen ligger utanför mitt, känner jag.
Den sista här.
Det här är mer färskt på något sätt.
Ja, den här är färskt, det är gräsigt, det är till och med lite kemikalier, det är lite blöt skog. En del tycker att det är lite gummiaktigt av det hela.
Vad du säger, men jag skulle inte ha sagt det själv.
Nej, men det är mitt jobb.
Andreas dukar fram för provsmakningen där de nymalda testbönorna ska jämföras med det egna kaffet. Och kanske kan någon av dem platsa i blandningarna som ju absolut inte får ändra smak om man till exempel byter leverantör av en böna.
Och den sörplingen gör du för att man vill finfördela, ungefär som en blomsterspruta, den effekten. Sen här dimma vill du nästan få kaffet så. Och sen spottar man ut det med en gång. Skulle jag svälja alla de här 200 koppar kaffe per dag skulle jag ha svårt att sova.
Och antagligen inte ha så bra mage heller.
Precis. Det jag gör här nu är att jag jämför dessa mot våra blandningar. Jag har bryggt här, mållbajs och skånerost. Så jämför jag råkaffet mot det bryggda för att se om det skulle kunna passa in i blandningen.
Betyder det att du kan urskilja saker och ting i blandningen och jämföra med det rena kaffet du har i koppen bredvid?
Stämmer mycket bra. Jag kan inte urskilja varje ursprung. Men jag kan urskilja de ursprungen som ger karaktär till kaffet. Om man testar skånerosten till exempel. Och ska man testa Kenyan så ser du att det finns tydliga likheter. Kaffe är en ganska komplex råvara där man vill ha en blandning. Vi säljer framförallt blandningar. Där vi kanske bottnar med en Brasilien i basen. Och grundaren av Zweige sa att kaffe och en kaffeblandning är ungefär som en symfoniorkester. Du behöver trummor, du behöver cymbaler, du behöver kanske något blåsinstrument. Men kanske till och med så att man behöver någon som sjunger. Och det vi toppar våra kaffen med, det är de östafrikanska kafferna. Framförallt Kenya och Etiopien och Burundi som har absolut de mest exklusiva kaffesorterna runt om i världen du kan hitta.
Och vad är det som gör Skåne i Skånerosten?
Ja, vad skulle du själv säga är så unikt?
För mig skulle jag säga att det som är riktigt mörkrostat eller franskrostat drar åt att det kan vara ibland nästan lite bränt. Medan i Skånerosten så är det mycket mera smaker.
Det är en bra beskrivning. Skånarosten i sig har ju blivit ett begrepp. Och det är ju tråkigt att vi inte tog patent på det då vi var först ut med skånarosten. Skånarosten är inte en rostningsmetod. Det är inte en böna utan det är en kaffeblandning som rostas på ett specifikt sätt. Och idag så skulle jag säga att vår skånarost är extremt unik. Vi har ett hemligt recept som bara två människor på hela företaget känner till. Det är jag och en till.
Så det kan man ta som gisslan då?
Du kan alltid försöka. Och det unika är precis det du säger. Trots allt vi har mörkrostat det så är det ett ganska kraftigt kaffe. Det är lång eftersmak. Det har en viss bitterhet. Bitterhet är människan normalt ganska känslig mot. Men balanserar du bitterheten, likt en chokladbit med högkakao och allt, med andra smakämnen, så får du en ljuvlig symfoni nästan i munnen av detta. Och det är det som är det unika med skånerosten. Att det är ett starkt kaffe men otroligt smakrikt.
Men det som är ert andra stora nummer som står här, Mollbergs blandning, det är också mörkrost. Och skånerost är också mörkrost. Vänta nu, skånerost var inte en rostning men mörkrost är en rostning. Du får nog reda ut det en gång till.
Recepten är helt olika. tillverkningen är helt olika. Temperaturer, malning, hur vi blandar dem, vilka länder vi köper in ifrån.
Men är bägge lika mörkt rostade?
Båda är definitivt mörkrostkaffen. De är, om du lägger upp dem bredvid varandra, så klarar inte det mänskliga ögat sig skillnad. Men det mänskliga ögat är inte speciellt känsligt. Det vi använder för att mäta rostningsgrad är, dels så har vi tre optiska sensorer.
Vi har ett kaffeöga alltså.
Kaffeögat är det som står här borta och blinkar, som mäter just rostningsgraden. Som komplement till detta så har vi en laser för att få ut de absolut yttersta smakämnena och bibehålla kvaliteten, receptet, smakämnena.
Men du har jobbat i 7 år med det här och du gör det med sån entusiasm. Alltså, är det så kul?
Alltså, till ett sånt här jobb, så jag är livsmedelsingenjör i botten. Jag har 4,5 år från universitetet. Tidigare jobbat som kock, både utomlands och i Sverige. Att få möjligheten att jobba på Zoegas, att få möjligheten att jobba med världens näst största handelsvara, vilket kaffe är. Det är bara oljan som är större. Alla har en åsikt om kaffe, även om du inte dricker kaffe. Det är en ren ära att få jobba med det. Man kommer inte hit för att göra karriär, skulle jag säga, utan man kommer hit för att man älskar kaffe. Och det finns säkert nästan en medicinsk diagnos på ett sånt här tillstånd.
Kaffenörd räcker inte.
Jag skulle säga kaffekonnissör eller kaffeälskare.
Här inne samlas också husets kaffepanel varenda morgon och gör tester. Andreas Lagerstedt är med då och även Katrin Osborn som med sina 2 år i företaget är nykomling i sammanhanget.
Hur mycket dricker du själv av Zoegas kaffe?
Ja, jag dricker väl en 5-6 vanliga koppar, men sen är jag ju här inne och smakar också. Och försöker vara med på de här provsmakningarna som är 9 varje morgon. Men då måste man ju tyvärr spotta ut då, för annars kommer inte magen att må så bra.
Vad krävs för att man ska lära sig och förstå skillnaderna i kaffet? Och vad gör alla er lämpade till att göra det?
Jag skulle säga att det är träning. Du måste testa väldigt ofta för att känna de här skillnaderna. De säger ju till mig som är ganska ny i kaffevärlden att det kommer att dröja innan jag kan ta ut de här rätta skillnaderna. Så då kan jag börja sätta betyg och godkänna och inte godkänna. Men nu är man med som en lärling och lär sig för varje dag nya saker. Så absolut att testa ofta.
Och slutligen så ska Andreas Lagerstedt få återvända till det han sa i början.
Kokkaffe har ju en historia. Att man egentligen förr i tiden inte hade en bryggare eller inte hade perkulator eller presskanna. Den utvecklingen var inte nådd. Idag tror inte Zoegas på kokkaffe som metod. Det ger ett slutresultat som vi inte anser är tillräckligt bra eller godkänt. Vi kan inte stå för kokkaffe som produkt. Och därav att vi enbart säljer antingen espresso eller bryggkaffe.